Strusnäs i maj 1981, tider i förvandling. Vi som upplevat det senaste årtiondets överflödssamhälle med alla dessa stats- och kommunala bidrag, bostads-, barn- och studiebidrag med mera. När det börjar att bli kärvare tider och samhället måste minska på bidrag, anslag och förmåner med några få procent, är det nästan så människorna råkar i panik. Men är det inte lämpligt att göra en tillbakablick till svunna tider och människors livsvillkor och den fattigvård som bjöds till behövande? Men det är nästan svalt och frös hellre till döds, både vuxna som barn, än att bli fattigjoner. Även inom skolans område har överflöds. Bistra tider kom ett förslag från regeringen om minskning av anslag till skolorna med 2%. Det blir en katastrof. Den var inte stort motstånd hos allmogen, även hos en del präster. En smålandsbonde yttrade en gång att när vi slappade jag fick i skolan. Erfarenheter av pålagor som kyrkobyggen, vägunderhåll med mera, som inte givit dem någon favör. Skulle de nu offra all sin arbetskraft även till skolbyggen? Barnen hade ingen nytta av boklig utbildning. Det räckte med att kunna Luthers katekes med de 10. Det bestod att man skulle börda överhet. Särskilt katekesen som förorsakar mycket av gråt, plåga, aga och hårdragning. I vår tid skulle man beteckna det som kropps- och själslig barnmisshandel. demonstrationer, stå med mössan i hand. De vågade inte yttra några egna åsikter, bara säga ja till allt. En dag kom greven och frågade, har korporalen skjutit något djur? Nej, svarade far. Har korporalen skjutit någon människa? Nej, men jag har hållit på några år att lära mig. Greven trodde att alla på godset tjuvjagade. Det var nog inte utan orsak. Det var gott om vilt, särskilt skogsfågel. Många av torparna behövde nog lite tillskott i grytan ibland. En solig vinterdag kom greven ridande till skogen och hälsade på far. Efter en stunds prat gratulerade han far för att han blivit tillökning på torpet. Det har ju blivit tvillingar. Min svar svarade att det visste han inget om när han gick hemifrån på morgonen, hade inget hänt. Greven blev mycket generad. I stora huset. När han kom hem fick personalen uppsträckning för sitt skvaller. En höst ett par år senare var greven med jaktsällskap, landshövding Trolle, prins Karl med prinsessan Ingeborg som var med för att plocka svamp med flera. De skulle jaga en rapphund som kring torpet. Min far var nyss hemkommen från sin tjänstgöring på marken. Han var hemma, sysselsatt. Greven och prinsen gick fram och talade med far hur det varit på regementet med tjänsten. Hur det har varit med skörden på torpet. Då han plötsligt fick se lillebror, frågade han om det var den där pojken jag var med om. Sedan skrattade han. Kring sekelskiftet anlade Norrköpings exporthyveri ett modernt sågverk efter dåtida förhållande vid Fiskartorpet alldeles in till Hällestasjön. Ett utmärkt läge för timmerflottning från skogarna runt sjön. Här fanns mängder av skog på gårdarna runt sjön. Skogen hade ej något försäljningsvärde på grund av svåra transportförhållanden. Avverkningen skedde bara till husbehov. Men nu kom skogsavverkningen igång med väldigt fart. Det blev efterfrågat. Och bönderna fick dels timmerkörning på vintern. Och sommaren när virket torkas forslades det till kanalen för lastning på båt. Drivkraften var en stor ångmaskin och eldades med sågspån ett billigt drivmedel. I sågverket arbetade 2 12-timmars skift. Arbetet betalades med 2 kronor för varje skift. Inga tillägg för nattarbete som börjar klockan 6. Eftersom militärtjänsten bara omfattade 3 månader på sommaren fick far arbete på sågverket med att delta i timmerflottningen på sjön som var omväxlande och äventyrligt. De hade bara en större roddbåt med 2 par åror vid boxering av timmerflottningen samt ankare med ett spel som var monterat på båten. Det var ett ansträngande arbete med att boxera en timmerflotte på en cirka 200 stockar. Som hämtades på stränderna runt kring sjön. Innan man fick flotten i rörelse fick båten förankras. Satt med spel på båten för det i rörelse. Sedan kunde man med årorna hålla släpet igång samt styra det i rätt riktning. För det mesta var det medström. Men när det skulle ändra riktning in i viken till Fiskartorpet kunde det bli problem särskilt om det var motvind. Ibland kom man inte ur fläcken, då har jag ingen annan råd än att förankra släpet så det inte blev ut på sjön och invänta att vinden skulle vända. På arbetsplatsen fanns inga förbandsartiklar för outförsedda olycksfall. Ingen i arbetsstyrkan kunde ett minst av sårskador eller hur de skulle förhindra förblödningar. En dag hände en olycka, det var en sågställare som skulle justera kantverket med påföljd att han fick högra handen avsågad. Blodet sprutade våldsamt om armstumpen. Ingen förmådde hjälpa honom. Det blev panik. De försvann från platsen. Den skadade sprang till torpet för att få hjälp medan han med den oskadade handen höll om armstumpen för att hindra blodflödet. Men ingen öppnade. En man av arbetsstyrkan hade sinnesnärvaro nog att larma far som var med vid sjön. Mannen visste att soldaterna fick en gedigen utbildning för att förbinda sårade. Den stackars skadade mannen kom nu agglande far till mötes och han sa, finns det ingen människa som kan hjälpa mig? Krafterna var nästan slut. Far fick tag i den skadade och satte ner honom på en sten, tog sedan tag med båda händerna hårt om armstumpen och höll den så högt som möjligt. Med denna behandling avstannade blodflödet. Nu kom ett par kvinnor springande från fiskartorpet försedda med linnetraser samt barnlindor som var utmärkta att förbinda med. Blodflödet upphörde helt och kunde utan någon fara åka i 2 timmars färd med häst till Söderköping. Hård var tiden och människorna. Arbetsförhållandena var inte den bästa. Det fanns ingen lag om arbetsskydd och arbetsgivaren hade inga skyldigheter att betala någon ersättning för skador i arbetet som läkare vård med mera. Ej heller fanns någon olycks- och sjukförsäkring. En prästgårdsarrendator berättar omkring 1880 blev pastor Magnus Wisén i Rinna församling utnämnd till kyrkoherde för Väster Husby pastorat och Patronius skrev Strömfält på Hyrlinge. Efter kyrkoherde Vide som blivit utnämnd till amens för stadsbiblioteket i Linköping. I löneförmåner utöver kontant lön fick de avkastning av bostäders lantbruk som de i många fall brukade själva med hjälp av tjänare. Många av dem var skickliga jordbrukare, en del föregångsmän inom näringen. Det blev en mycket ojämn inkomst för prästerna beroende på de olika boställdernas storlek, jordens beskaffenhet. Det talades om feta pastorat och magra, men det berodde nog en del på tjänstinnehavarens förutsättningar, rörelsekapital och intresse för lantbruk. Bostadsinnehavare var även underhållningsskyldig för byggnaderna som ofta var betungande. Många präster hade inte ekonomisk möjlighet att underhålla husen. Det blev med tiden allt mer förfallna. Man kan utan överdrift konstatera att de mesta prästgårdar i början av 1900-talet låg i vanhävd, både jord och hus. Man kan konstatera att Västerhusby prästerbostäde var nog beträffande jordbruket det sämsta i hela Linköpings stift. Styv, lera, vattensjuk, lägen ut med husbron. En stor del var kär och ängar där det bara växte starrgräs. Åkern stod ofta under vatten, ibland mitt på sommaren. Tillträdesdagen var den 1 maj 1880. Då de bröt upp från Rinna prästgård. Det mesta av inventarierna kördes till Motala för att tassas på kanalbåt för att fraktas till Klämmasluss. Själva familjen åkte med hästar och vagn. Det var en landsvägsresa omkring 12 mil. De övernattade i Linköping. Kyrkogen berättar om deras resa. Vägarna var dåliga. I Skärsin vid en gård som ännu idag kallas Badet finns en bäck. Där fanns ingen bro utan de resande fick vada över hållade i vagnen. Vattnet var ännu riktigt i bäcken efter vårfloden. Familjen bestod av 3 barn jämte make som var av fin börd släkt av Linköpings stifts förnämsta släkter Knatenius. Mycket stolta över sina anor. Tyvärr var kyrkoherde Wisén bara bondson från Sankt Lars. I giftermålet betraktades av hennes släkt som en mesilians. Det var inte så lätt att få sina prästdöttrar bortgifta. Det var många och prästkandidater fanns inte så många. Och andra tänkbara var för en vanlig bondson av allmogen var ej tänkbart. Många av dessa kvinnor skulle nog gärna gift sig med en sådan, hellre än att bli en gammal unge. Men det var föräldrarna och släkten som bestämde. Och innan fick vi se ner i fara vad som står i salmen. Glädje och sorgen vandrar tillsammans. När deras första barn föddes blev modern blind och fanns ju inga förebyggande mödravård på den tiden. Men trots detta handikapp födde hon några år senare tvillingar. Ett av barnen dog. Även modern gick bort efter några dagar. När Wessén tillträdde sin tjänst och lantbruket var ladugården nyligen uppförd som är i bruk ännu idag. Virket till ladugården levererades av en nämndeman i Åby, troligen virkeshandlare. På Prästgårdsskogen fanns bara till vedbränsle. Vem som var byggmästare har jag ingen vetskap om, men kan väl på goda grunder antaga att det var samma som senare byggde kyrkskolan, nämligen byggmästaren Pettersson från Björsäter, som var verksam i bygden. Det finns många ekonomibyggnader som han uppförde i Skärsin, Gista och Gårdby som ännu är kvar. De första åren av sin tjänst brukade han jorden själv med hjälp av tjänstefolk. Med tiden fick han en stor försörjningsbörda. Hans unga ogifta svägerska kom dit och fick sin försörjning i många år. Hon var handikappad, gick med armkrukor. Samtidigt som hans syster och svåger flyttade in i den lilla stugan på gården där han även fick bistånd dem ekonomiskt. Inspektor Jonsson, som han benämndes, skulle vara arbetsledare i lantbruket. De var mycket noga med sina titlar. Systern tilltalades alltid med inspektorskan. De hade en son, Herman, som vid faderns frånfälle blev arrendator på prästgården. Han gifte sig med en dotter till Brovakten i Snöveltorp, Albertina Rydberg. Men hon var inte välkommen i släkten. Hon var av för simpel härkomst. Det blev ett gott förhållande makarna emellan. De fick två barn, John och Elsa. Det blev trångt i den lilla stugan som bestod av kök och ett rum som nu delas med en mellanvägg. Rummen blev små samt ett gemensamt kök. På vinden fanns en drängkammare där även prästens kus skulle bo. Hon var en företagsam kvinna, kunnig med både hushåll och lantbruk, hjälpsam mot grannar. Alla i gården blev allt mer beroende av hennes arbete, även svärmodern. Mannen var osäker och kunde inte knappast avgöra eller självständigt avgöra några problem. Men lyckan är inte beständig. Hon blev sjuk i blindtarmsinflammation och avled efter operation 1910. Det blev ett hårt slag för mannen. Han blev hjälplös i sin stora sorg. Men han hade sin gamla mor som var kry för sina år, skötte hushållet med hjälp av barnen. Kyrkoherden var i början av sin tjänst mycket intresserad av sitt lantbruk. Han lät gräva diken och odla en del av ängarna. Men det var meningslöst när det ofta var högvatten i ån. Han sökte och begärde laga syneförrättning omkring 1888 för reglering av vattenavrinning i Husbyån. När alla handlingar och avvägning, arbetsbeskrivningar och kostnadsförslag var klara jämte ansökan om lån och statsbidrag vägrade greve Strömfelt att skriva på. Han hade största andelen i företaget som därför stoppades.